Så, du kan skriva upp Jesaja 28, vers 9-13. Jesaja 28, vers 9-13. Ja, för det är det bibelställe som Paulus citerar i första Korinthierbrevet 14 angående vad tungotal är, nämligen att det är på det sättet som Herren talar till sitt folk. Herren säger, jag ska tala till mitt folk. Och då ska han göra det genom stammande läppar, genom främmande tungor. Lite här och lite där. Lite tjat på tjat och gnat på gnat. Det är lite roligt faktiskt. Lite roliga uttryck när det gäller tungotal. Men Paulus använder det, hela det bibelstället så att säga, i åtanke när han talar om tungotal. Och då säger han, här är viloplatsen. Här hämtar du styrka. Så tungotal bygger upp, men tungotal är också en viloplats. Och det kan ju låta som en paradox, men kom ihåg, Jesus använder ofta paradoxer när han undervisar. Till exempel, de första ska bli de sista och de sista ska bli de första. Och när vi hör paradoxer, det naturliga i oss blir väldigt oroligt. Det naturliga i oss blir otrygga. Men det är faktiskt bortom otryggheten som tryggheten finns. Och jag är helt övertygad om att vad Gud vill, det är inte rubba våra cirklar för cirklarnas rubbnings skull. Utan Gud vill rubba våra cirklar så att vi kan säga som Paulus, min nåd är dig nog. Det sa Jesus till honom. Och då säger han, då berömmer jag mig hellre av min svaghet, av förföljelse, etc. etc. För när jag är svag, det är då jag är stark. Det vill säga, det är någonstans att vi erkänner vårt totala beroende av Gud. Och allra helst när det gäller att vi ska profetera. Så om du nu tänker på dispositionen av första Korinthierbrevet, så är det rätt intressant. Han börjar med att säga att jag vill inte att ni är okunniga om det andliga. Och då menar jag på att han talar om det andliga hela vägen från den versen fram till slutet av kapitel 14. Därför att man hör ju att han säger, det andliga måste få ett uttryck. Om jag frågar dig så här, vad är kärlek? Då kanske du har lite olika svar naturligtvis. Men kärlek är ju i sin essens, i sitt innersta, en handling och inte en känsla. Därför att det står skrivet så här i Romarbrevet 5, att Gud bevisade sin kärlek i det att han sände sin son. Så det är en handling i första hand. När Habakkuk då vill kliva upp på vaktposten för att se vad Herren ska tala genom honom, så får han ju till svar, skriv upp det här nu så att du inte glömmer bort det. Vilket bra råd. Säg till en granne, det var ett bra råd. Då kan du svara, ja, det är därför jag för anteckningar. Därför att vad huvudet inte kommer ihåg, det kommer pennan ihåg. Och det finns ett kinesiskt ordspråk som säger så här, vad ögat ser och örat hör och handen skriver, det kommer man ihåg. Det är ganska bra, de där kineserna. Därför att vad det handlar om, det är en interaktion av att du är inte bara ordets hörare, du är också ordets görare. Alltså du gör någonting med det du hör. Det blir en interaktion, och den pedagogiken, den känner Gud till, och det är därför det är så bra att vi är ett läsande folk. Eller hur? Vi är ett läsande folk. Va? Ja, du läser Bibeln. Du är ett läsande folk. Du läser Bibeln. Någonstans, om vi nu ska sammanfatta kristendom, så är det ju, visst, Jesus dog för oss, men som Paulus säger, jag meddelade er det allra viktigaste, att Jesus dog i enlighet med skrifterna. Han uppstod i enlighet med skrifterna. Så att Paulus hänför hela tiden till det skrivna ordet. Och när vi läser Bibeln så umgås vi med Jesus. Därför att han är ordet, han är alfa och omega, han är alfabetet, han är kommunikation. Han använder ordet, ordets meningar, dess uppbyggelse, dess struktur, dess disposition. Och genom det så ser jag ett budskap i budskapet. Jag hör, och då säger Habakkuk så här, det här jag tycker det är jätteintressant. Habakkuk kapitel 3. För att först har ju han klagat då, och klagan här är inte att han gnäller. Klagan är hans bön över sakers tillstånd och situationen. Men han säger det är en klagan, alltså det är en djup klagan, ungefär som klagovisorna. Det är en bön från Jeremia. Det är en djup bön över landets situation. Och när vi inte har nöd över landets situation, då blir vi en arena egoister. Vi blir självuppfyllande kristna som lever för vår egen skull. Och det har aldrig varit meningen. Så då säger Habakkuk så här, jag tycker det här är väldigt tillnyktrande. Kapitel 3 då, och då börjar vers 1 med en bön av profeten Habakkuk till Shigionot. Kommer ni ihåg att det var en lovsångsskiva för många, många år sedan som hette just så? Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Många kristna idag, de gillar bara underhållning. De bävar inte alls. De applåderar. Och förstå mig rätt nu. Jag är inte emot att man applåderar kyrkan. Man skulle applådera mer. Ja, men förstå mig rätt. Det är inte det jag är ute efter. Jag är ute efter att bävan saknas. Det är den som fattas. Och då ber han så här: Herre, låt ditt verk få liv igen i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. I din vrede må du tänka på att förbarma dig. Och när handen på hjärtat, när hörde du en predikan om Guds vrede sist? Nej, men det ska vi inte prata om. Ja, men snälla någon, helig ande är sänd för att överbevisa om synd, rättfärdighet, det behöver vi verkligen bli övertygade om, men också om dom. Varför? Därför att Gud är vred på synden, inte på syndaren. Hallå? Gud gör skillnad på sak och person. Då måste vi göra det också. Men om vi aldrig pratar om att det kommer konsekvenser. För jag menar att handen på hjärtat. Den som inte har Jesus har inte livet. Den som har Jesus har livet. Detta har jag skrivit till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som har sonen. Eller ni som tror på hans sons namn, står det faktiskt uttryckligen. Det är 1 Johannes 5, vers 12, 13, 14. Men alltså, det är jätteviktigt att vi ser att det finns en balans. Och därför när jag talar om det profetiska, så jag har inte pratat mycket om det. Nej, men vi kan inte börja med det om vi inte har en rätt grund att stå på. För att det måste finnas omvändelse. När Petrus predikar på pingstdagen, vad är det som händer? Jo, heliga ande kommer, det vet vi. Så vad är tecknet på pingsten? Nu säger en del heliga ande. En del säger tungtal, en del säger elden, en del säger vinden. Jag säger ingenting av det. Det är bara yttringar. Vad är tecknet på pingsten? Det är enhet. Därför att psalm 133 säger: se hur ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är så som oljan som rinner över Arons huvud ner i skägget och faller ner på kragen. Och Petrus, han säger när han ska förklara pingsten för dem: det här är vad Jesus har tagit emot och som han nu har utgjutit, vadå, över sin kropp. Så när oljan faller över huvudet som är Jesus, han är huvudet för Kristi kropp, så rinner oljan ner, och när det faller på kragen, då faller det över lärjungarna på övre salen. Så det är så intressant, för helige ande döper oss in i Kristi kropp. Eller hur? Helige ande föder oss in i Kristi kropp. Men Jesus döper oss i den helige ande. Och därefter döper vi varandra i vatten. Men det finns en undervisning om dop. Och i svenskan kommer det inte fram om det är singularis eller plurals. För vi säger ett dop, flera dop, eller hur? Ja, men i grekiska grundtexten på Hebreerbrevet 6:1 på grekiskan, då står det undervisning om dop, och då står ordet dop i pluralis. Så där framgår det att det är flera olika dop vi måste undervisa om. Så vad är gången? Jo, gången är alltid omvändelse, tro och sen dop. Det är alltid gången. Och om nu dopet i helige ande kommer före vattendopet, det spelar inte så stor roll. För att omvändelse och tro, det ruckar inte Gud på. Så när Petrus har predikat hos Cornelius, så blir bröderna i Jerusalem väldigt uppretade på honom. Och säger, vad har du gjort? Har du ätit med hedningar? Ja, men vänta nu, kolla här. Och så förklarar han alltihopa. Och när han har förklarat klart, då säger de så här: nej, men så har då också Gud skänkt omvändelsens gåva till hedningarna. Så omvändelse är en gåva från Gud. Jesus predikade omvändelse som en följd av att Johannes döparen predikade omvändelse. Paulus predikade omvändelse. Lärjungarna gick ut och predikade omvändelse. Omvändelse är en del. Lukas, i Lukas kapitel 24, så hör du missionsbefallningen. Missionsbefallningen finns ju i fem böcker. Den finns i alla fyra evangelierna, och så finns det i apostlagärningarna. Fem missionsbefallningar har vi, och de lyder olika. Det är Markus och Matteus som är mest lik. Och varför kallas Matteus för den stora missionsbefallningen? På engelska kommer det fram, the great commission. Det säger man ofta. Varför är den större? Jo, därför att där säger Jesus någonting helt, helt makalöst som du kanske inte har tänkt på. Men han säger så här: gå ut i... Var skulle vi? Ja, men lyssna nu, det är 12 gubbar här. 12 gubbar i Galileen. Någon är fiskare, någon är terrorist och någon är fifflar med pengar. Ja, men ska de här 12 göra det? Gå ut i hela världen. Kan du se dem stå där uppe på Oljeberget när Jesus får upp? Okej, då. Ni två tar Afrika. Ni två tar Asien. Alltså hallå, det är ett omöjligt uppdrag. Kan de här döda benen få liv igen? Herre, du vet. Det går inte med 12 stycken om det inte är så att det är ett gudsföretag. Okej? Okay? Så när den här befallningen kommer, så säger han så här: gör alla folk. Som det står i engelskan, make all nations. Och ordet för nations eller folk är ju etnos på grekiska. Alltså alla etniciteter ska få höra evangeliet. Och då säger han så här: för mig är given all makt. Gå för den skull. Eftersom jag har all makt, gå för den skull ut. Gör alla folk till lärjungar. Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, inte tidens ände. Och så ska vi döpa då, eller hur? I Faderns, Sonens och Heligandes namn. Det ingår där. Så det är därför det är den stora befallningen. Därför att Gud säger för det första: här har ni ett omöjligt uppdrag, varsågod. Det andra han säger är: jag har all makt, gå för den skull ut. Han delegerar alltså sin auktoritet. Och vi har inte fattat det. Därför att vi använder, och det är därför vi inte använder oss av den. Men Petrus fick himmelrikets nycklar. Allt vad du binder och allt vad du löser, eller hur? Och det är Matteus 16. Och Matteus 18 får hela församlingen himmelrikets nycklar. Och vi har inte gjort någonting mer om. Antingen har hängt upp dem och hänger det i nyckelskåpet, ingen använder dem. Eller så har vi inte fattat att faktiskt det vi tillåter och det vi förbjuder, så blir det andevärlden. Och tror vi inte på det, så gör vi det inte. Och eftersom vi inte tror på det, så gör vi det inte. Det är därför vi inte gör det, för vi tror inte på det. Lärjungarna frågar precis samma sak: varför kunde inte vi kasta ut den onda anden? Därför att ni har så lite tro. Men den här tron, eller låt oss säga så här: den här otron kommer ni inte bli av med annat än om ni fastar och ber. Så omvändelse, det är begynnelsen till att Gud ska verka våra liv. När Paulus talar om omvändelse i andra Korinthierbrevet 3, då säger han så här: än idag så hänger det täckelse framför deras ansikten när Moses föreläses. Först i Kristus försvinner det. Och där Herrens ande är, där är frihet. För vi med alla avhöllt ansikte, vi ska återspegla hans härlighet och så vidare. Eftersom Herrens ande är frihet. Och det finns ett område som är helt fritt i oss. Men vart börjar vi förstå gamla testamentet? Jo, först i Kristus försvinner täckelset. När jag tar emot Jesus Kristus, då öppnar sig gamla testamentet. Utan gamla testamentet har vi ingen aning om vad Gud har för hjärteintentioner. Utan gamla testamentet har vi ingen pejling på att Gud vredgas över synden. Men det är inte en vrede som du har, att du blir arg över någonting. Gud blir inte så. Guds vrede är hans konsekvens över synden. Och då följer en konsekvens. Och när vi inte talar om konsekvens, då blir det som ordspråksboken säger. Människor får mod att synda därför att konsekvensen kommer inte strax. Och då måste vi någonstans i kärlek upplysa människor om konsekvenser. Inte att vi ska slå Bibeln i huvudet på dem, men vi ska leda dem till Guds ord så får de själva läsa. Och jag tror att det här är en av anledningarna till att många kristna inte läser Bibeln. Det är därför att Bibeln läser dem. För det finns inte en enda bok på denna jord som läser dig så transparent. Det finns ingen. Det må vara psykologiska böcker, det må vara någonting. De läser dig, alltså du får en igenkänning. Men när du läser Guds ord, och i det ljuset ser jag ljus. Jag ser ju vem jag är. Och det är därför det är jobbigt att läsa. Men Jesus säger så här: om ni förblir i mitt ord, då är ni i sanning mina lärjungar, och sanningen ska göra er fria. Och hans sanning, den är alltid fylld med nåd. För han var fylld av nåd. Ja, nåd utöver nåd. Han var full av nåd och sanning. Vad vi ofta är, det är att vi är fyllda med sanning. Och så sen klappar vi till andra med det. För det tycker vi är kul. Rationellt kanske vi vill hämnas eller någonting annat. Vi har liksom lite dolda motiv. Jesus har aldrig dolda motiv. För han säger så här: så som jag hör, så dömer jag. För jag söker inte min vilja, utan jag söker hans vilja som han sänt mig. Så hans, och min dom är rättvis, säger han. Varför då? Därför att han söker inte sin egen vilja. Så fort vi stoppar in vår egen vilja, så blir vi dömande. Men om jag hör Gud, då blir det jag säger till tröst, uppbyggelse och förmaning och uppmuntran. Och det blir någonting som händer med den som tar emot. Och det är därför det är så viktigt med profetia. Kolla här nu, 1 Korinthierbrevet 14. Första Korinthierbrevet 14. Ni förstår att man egentligen skulle behöva ha 2 veckor på sig att undervisa om det här, 8 timmar per dag. Ja, så... Okej. Okay. Ja, så vi tar Första Korinthierbrevet kapitel 14, vers 1. Sträva ivrigt efter kärleken. Men sök också vinna de andliga gåvorna. Framför allt profetians gåva. Och jag menar, vad betyder det? Framför allt. och vers 2. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Tänk att tala hemligheter med Gud. Men, vers 3. Den som profeterar talar till människor. Så profetia har alltid en adress. Någon annan. Eller om nu Gud vill tala till dig, naturligtvis. Men oftast är det, tala till människor. Ge dem vad då? Uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Här har du essensen i Nytestamentet profetia. Det handlar inte om framtidsutsägelse. Och är det framtidsutsägelse, så är det ofta, till 99%, är det någonting den här personen själv redan har fått. Så att profetian talar egentligen en bekräftelse. Det är en bekräftelse. Varför då? Ja, men lik Gideon så behöver vi stöd och styrka från Gud. Du vet, Gideon, han prövar ju Gud alldeles kolossalt. Men och vi får också, så att säga, inte på det sättet pröva Gud och fresta honom, utan vi får säga Gud snälla. Så, som till exempel när vi som församling skulle gå in i Connect Church. Det har ju blivit Hillsong nu, men i alla fall. Då hade jag fått bibelord som jag hade meddelat min kära hustru. Och då gick vi på konsert i januari. Och då säger Kerstin så här till mig: du, jag vill också ha ord. Ja, ja, absolut, jag är en god man. Ja, kan vi komma överens och be? Ja, okej. Okay. Så vi tog varandras händer, så kom vi överens och så bad vi om att Kerstin skulle få ett ord. Och så tittade vi på den här konserten då. Det var en Hillsong-konsert. De kom och hade lovsångsgudstjänst i Lisebergshallen. Så det var ju 2000 pers nästan. Och som prisade Gud och så. Det var jättehärligt. I mitten så är det ett break där det blev inbjudan till frälsning. Folk räckte upp händerna, jättemycket folk blev frälsta. Och sen var det en liten promotion om en fadderverksamhet. Och mitt i det där så är det en dam som bara lutar sig framför Kerstin vid sidan av henne och säger: du, ursäkta, jag fick se en syn. Och så har hon ett ord till Kerstin. Och vi tittar på den och sa: det var det snabbaste bönesvar vi har fått. Det tog 30 minuter innan det där ordet kom. Bam. Så Gud var väldigt angelägen om att ge min hustru ett ord. Och så när vi är på väg ut, då ber hon tyst för sig själv. Jag hör inte det. Men så ber hon så här: herre, jag vill ha ett ord till. Och Gud har råd med det. Eller hur? För det var så ärligt, uppriktigt menar jag. Gud, jag vill ha ett ord till. Och precis som hon har sagt det, så kommer hon att tänka på en dam som profeterade för henne för 30 år sedan. Som sa till henne: and you will ride the next wave. Och för det här var i USA. Hon gick bibelskola i USA och kom tillbaka. Och precis när hon ska åka tillbaka så fick hon det ordet. Och då säger den här damen då att du kommer att rida på nästa våg. Hon fattade ingenting, för hon skulle hem till Livets ord. Det var nystartat och dadada. Och nästa våg liksom. Så hon la det på hyllan bara. Hon tänkte: jag fattar inte det, jag la det på hyllan. Men så kom hon att tänka på det, att det hon hade sett nu på kvällen här, det kanske är det som är den här vågen som hon talar om, som jag ska rida på. Och så säger jag då helt plötsligt när vi går: jag vet inte vad hon tänker på, jag vet inte vad hon har bett och så vidare. Så du Kerstin, kanske det här vi såg ikväll, det är kanske som den där damen i USA som profeterar över dig, att det är den där vågen. Och hon bara tittar på mig: vet du vad jag går omkring och tänker på? Nej, ingen aning, säger jag. Så jag profeterar. Jag visste inte att jag profeterar. Förstår du vad jag menar? Men det är liksom tankar från Gud. För att Gud säger så här i Jesaja 55: mina tankar är mycket högre än era tankar. Mina vägar är mycket högre än era. Det betyder inte att de är ouppnåeliga. Det betyder bara att han tänker på ett annat sätt. Tänk dig nu. Tänk någon som vet allt. Kan allt. Har all visdom, all kunskap. All kunskap. Du kommer aldrig höra Gud säga så här: det har jag aldrig tänkt på. Ja, men han kan ju allt. Han vet allt, han har all kunskap. Han har all makt, han har all kraft. Så han måste ju tänka på ett annat sätt. Som är lite skilt ifrån hur vi tänker. Förstår du vad jag menar? Så när han säger så är det ju sant. Det är bara det att det inte är ouppnåeligt. Han vill kommunicera. För Jeremia 33:3 säger: ropa till mig, så vill jag svara er och tala om stora och förundliga ting som ni inte kände till. Ja men det passar bra, herre. Om jag inte känner till det, är det väldigt bra att få reda på det. Alltså om det rör mig. Så när Hesekiel säger så här: herre, du vet. Så är det alldeles sant. För herren vet allt. Okej. Så vad vi kan tala nu till människor, det är uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Och bygger vi upp oss, så har vi någonting att ge och kan bygga upp en hel församling. Titta här nu, vers 5. Första Korinthierbrevet 14:5. Jag önskar att ni alla ska tala tungomål, men hellre, alltså önskar jag att ni ska profetera. Och nu frågar jag dig så här, det är lite retorisk fråga. Du vet själv säkert svaret på det. Är det Pauli ord eller är det Guds ord vi läser? Ja, det är båda och. Men om det nu är Guds ord, då är det ju Gud som önskar att 1. att vi talar tungomål, 2. att vi profeterar. Och Gud säger hellre att ni profeterar. Att lära er det. Men Jag menar ju på det att förutsättningen för att kunna profetera, den ligger i ordet av att de blev döpta i heligande och så hörde man dem profetera. Det gör man i Apostlagärningarna 19 när Paulus träffar på lärjungar i Efesus. Så frågar han dem vilket dop de blev döpta med. Ja, det var omvändelsens dop. Nej, men det är på Jesus ni ska tro. De trodde ju på Jesus på ett sätt. Men de hade inte fått klart för sig dopet. Så då döpte de sig. Och när de kommer upp i dopvattnet så börjar de profetera. För han lägger händerna på dem. För han frågar ju, tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Vi vet inte om att han är given ens en gång. Varför är den frågan viktig för Paulus? Därför att den är viktig för hela kristenheten. Tog ni emot anden när ni kom till tro? Inte bara att ni kom till tro på Jesus, blev ni fyllda av anden också? Ja, men blir man inte fylld med anden när man tar emot Jesus? Jo, det blir man. Man blir född på nytt. Men anden måste falla. Anden måste fylla upp till bredden. Det måste skumma över. Din bägare ska flöda över. Det måste ske. För annars skulle inte Paulus fråga efter det. Okej, okay, så. Jag önskar att ni alla ska tala tungomål, vers 5, men hellre att ni ska profetera. Den som profeterar är för mer än den som talar tungomål. Om inte denne uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Kolla här nu. Tungotal, att bli döpt i helig ande, den initialgåva för alla troende. Eftersom Jesus har sagt i Markus 16:17, den som tror detta, dessa tecken ska följa dem som tror. De ska kasta ut onda andar och de ska tala nya tungomål. Att de ska tala nya tungomål, det är skrivet i imperativ form. Det betyder att den är befallande, en befallande form. Dock att det inte är liksom typ att ni ska verkligen, utan det är inbyggt i meningen. Att om du är min lärjunge ska du tala tungomål. Så egentligen, om vi inte är döpta heliga ande och talar tungomål, då är vi olydiga. Smaka på den du. Men det är faktiskt sant. Och då ser man hur djävulen har splittrat. Så att det var bara några under kyrkohistoriens gång som fick tag på det. Men vet du, Gud är inte nöjd med det. 1906 hände någonting i Azusa Street. Vet du vad som hände innan dess? Därför att Charles Parham, han var ju den som ledde den här bibelskolan i Topeka, Kansas, när de blev andedöpta. Och vet du, när de talade nya tungomål och uttydde, de profeterade. Vet du vilka två språk, precis som Apostlagärningarna 2, vi hör ju dem tala på vårt eget språk. Vet du vilka två språk som talades på bibelskolan i Topeka, Kansas, när anden bröt igenom? Kinesiska och svenska. Via Azusa Street 1906 så skriver krönikörerna, som historieberättarna som beskriver Azusa Street, alltså pingstväckelsens genombrott och födelse. Han skriver så här: det var oproportionerligt många svenskar i Azusa Street. Varför är det då? Ja, men hallå. Har vi en profetisk flagga? En profetisk blå botten med ett gyllene kors som skiner. Är det inte det tecken nog? Jag menar, varje gång vi har hockeymatch så kommer ju flaggan till sin rätt. För då hängs den och går upp med korset. Det är därför Sverige måste vinna VM varje gång. Nej, men alltså vi har som land har vi en profetisk kallelse från Gud. Och det har de övriga nordiska länderna också. Amen. Så. Församlingen kan bli uppbyggd. Kolla här nu. Nu vill jag bredda lite förståelsen av profetia. Antag mina bröder, vers 6, 1 Korinthierbrevet 14:6. Antag mina bröder att jag kommer till er och talar tungomål. Vad hjälper det er om jag inte meddelar er, och jag brukar sätta in också någon, 1 uppenbarelse, 2 kunskap, 3 profetia, 4 eller undervisning. Jag ser i ordet att det är 4 delar av tungotal. De här 4 delarna ska de kommer ur tungotalet. Därför att de i Efesus, Apostlagärningarna 19. De blev andedöpta och började profetera. Det gjorde de inte innan. De gjorde det efter dopet i helig ande. Jag säger så här, det här är min personliga övertygelse. Dopet i den helige ande är dörren ut i nådegåvorna. Nu ska vi inte låsa in Gud i en box så att Gud inte kan använda. För jag menar, människor kan vittna om Jesus utan att vara döpta. Människor kan lägga händer på de sjuka utan att vara döpta i helig ande. Det handlar inte om det. Man kan göra massa saker utan att vara döpt i helig ande. Och en del blir snälla när de blir döpt i helig ande. Så det är väldigt olika. Eller hur? Visst är det så? Men när det gäller nådegåvorna så är det precis som att det är dörren ut i liksom att kunna flöda i det här. För att det som händer med den som blir döpt i helig ande, det är det att de kommer närmare Gud på en gång. I det att, de var inte långt borta förut heller. Det var bara det att de, jag skulle vilja använda det här ordet, de blir tillvända Gud. För tungotalet gör på något vis att man liksom blir känsligare för hans närvaro. Man känner av honom på ett annat sätt. Och det är där helig ande manar. Han manar. Det är det första han gör. Han manar. Han talar inte hörbart först och främst. Talar han så talar han via ordet. Hur många känner till Bill Stenberg? Han var en härlig broder. Jag fick så mycket av honom när jag var nyfrälst. Vi hade en bibelskola på Östersund. Han var en av huvudlärarna där. Och han tog sig an mig på ett speciellt sätt. Och han flödade med änglar och allt möjligt. Alltså det var väldigt intressant att vara med honom. Men i alla fall så berättade han en gång att han fick se en syn. Och så fick han se den helige ande så som en gammal farbror. En vacker farbror. Med vitt långt hår och vitt långt skägg. Jättevacker var han. Och så talade han. Men det var ju tyst. Han hörde ingenting. För runt omkring honom så var det massa små apor som tjattrade. De hörde han. Men han hörde inte vad den helige ande sa. Så han blev så frustrerad i synen över att han inte hörde den helige ande. För han kände intuitivt att den helige ande sa någonting jätteviktigt. Så han börjar ropa så här, Gud, jag hör ju honom inte, vad är det här? Och helt plötsligt så kom det ner en jättelik bibel så här, som var liksom typ 2x3 meter. Och bara ställde sig så här, bam, mellan honom och helig ande. Och nu såg han ju vare sig det ena eller det andra. Han tänkte, men vad händer nu då? Och så helt plötsligt så började meningarna, Guds ord här, började glöda som eld. Och så när han kom närmare så såg han, så stod det någonting som talade till honom. Och då fattade han, helige ande talade till mig genom ordet. Anden och ordet. Förstå, för att profetia går aldrig utanför ordet. Utan profetia håller sig alltid i enlighet med ordet. Så om du ska tala till någon profetiskt, ta en bibelvers som du gillar. Säg det till någon. Träffar det så träffar det. Och bygger upp så bygger upp. Tröstar det så tröstar det. Uppmuntrar det så uppmuntrar. Okej? Okay? Så, vad säger han? Jo, han talar om att församlingen ska bli uppbyggd. Och i vers 12, så är det också med er. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. Och sen talar han om bön i anden. Och han talar om att 2 eller 3 högst ska tala tungomål av olika slag. Vilket är apart ifrån den första gåvan att tala tungomål, för det ska alla. Men tala tungomål på olika sätt, det är bara vissa som gör. Så det behöver inte alla göra. Men det tungotalet som på olika sätt, det ska uttydas. Och därför så säger Paulus här i vers 13, därför ska den som talar tungomål be om att kunna uttyda det. Amen. Så vet du vad vi ska göra nu? Jag tar Håkan på allvar här. Jag kommer tillbaka, kan fortsätta predika om det profetiska. Men vi ska träna lite. Oj, vad tyst det vart. Jättespännande. Men jag vill bara uppmuntra dig. Vi tänker i bilder. Det gör vi ofta. Vi tänker i bilder och vi har en föreställningsförmåga. Du kan tala och du kan meddela dig, du kan kommunicera. Och därför så är det inte svårare än så än att Gud använder din fakultet. Likväl som ibland säger så här, åh djävulen gav mig den här tanken. Ja, men om han kan det så kan väl Gud ge en tanke också. Så att, förstå vad jag menar. För jag brukar säga så här, kan du tvivla? Alla säger ja, det kan jag. Ja, men då kan du tro också. För båda två är ju ett val. Så då behöver du ju liksom ta ner det till någonting väldigt naturligt, som att jag kommer att tänka på det här. Så när du tänker på någon så kanske du bara liksom får en bild eller du får någonting, därför att nu är du medvetet koncentrerad på just den här personen eller om någon kommer fram. Och då ska du veta det, att det är smörjelsen som lär dig och det är smörjelsen som hjälper dig. Så om jag nu talar tungomål på olika sätt, kan du göra det på beställning? Helige Ande är vår lärare. Han vill lära dig mera än vad du vill bli lärd. Så om jag talar tungomål på olika sätt så kan du uttyda. Och då kanske någon får en bild. Någon kanske får ett ord. Någon kanske får en mening. Eller någon tänker så här, åh, jag tänker så det knakar. Nu är det bara män som inte kan tänka på ingenting. Kvinnan kan inte det. Så ibland när min fru brukar fråga mig, vad tänker du? Ingenting. Jo, det är väldigt svårt, men män kan faktiskt tänka på ingenting. Okej. Okay. Men Gud använder dig, okej? Okay? Så nu talar jag tungomål. Så låt oss säga så här, slappna av först. Bara slappna av först, okej? Okay? För det här är ingen tävling och det är ingen prestationsgrej. Utan bara slappna av. Så kan du blunda. Och så talar jag tungomål på olika sätt. För jag har fått den gåvan. Och så sen så låter vi du få uttydningen. Och så kan vi pröva det som sägs sen, eller hur? Okej. Chemin trosenan la tredi. En bro fro comantan wal minyeshe dei pronsore. Lenga chrenil mendro sapandio colcotre. Rimlandra fa abrisi fete. Kimpra mamashala roslugnesmak denso tokonde. Elbana lembru wandia la shuedretre che masete. Och så bara lyssnar du inåt. Och så antingen ser du någonting eller så får du en mening eller så får du någonting. Och kom ihåg nu i vilken kontext vi sitter i. Vi sitter i en grupp här, vi sitter i en församling, så det kan röra någon i gruppen, det kan röra någon, någonting om församlingen, bibelskolan eller någon person och så vidare. Eller så kan det vara bara en uppmuntran från Herren. Och du som är van detta, du kan lämna plats för den som är ovan nu, så att den som aldrig har gjort det här kan ju göra det. Tack Jesus för att du talar till oss. Vi tackar dig Herre för att du alltid vill uppmuntra, du vill alltid trösta, du vill alltid bygga upp. Amen. Ja men då, ja. Jag ser dig. Vad härligt. Om nu Herren säger det, att han ser dig, det är väl uppmuntrande. Visst är det tröstande. Visst bygger du upp. Du vet, man kollar alltid mot, är det uppmuntran, uppbyggelse och tröst? Det är facit. Man kollar alltid mot det. Gör det här det. För att, du vet, i Uppenbarelseboken, jag tror det är kapitel 19, så står det att Jesu vittnesbörd är profetians ande. Det betyder att profetia alltid är i överensstämmelse med Jesu väsen, person och vem han är. Och naturligtvis vittnesbördet omkring honom. Så vilket vittnesbörd har han? Ja, profetia i sin essens är just det. Den uppenbara som Jesus naturligtvis, men det är vad han säger. Då går det alltid i linje med honom, okej? Okay? Så Herren säger, jag ser det. Är det någon annan som fick någonting liknande? Var inte rädd. Wow, kolla här nu, sätt ihop den här. Jag ser dig, var inte rädd. Där strömmen kommer, ja. Det är fridfullt. Det är lite som psalm 23. Med träd med helande löv. Hallå. Ser ni vad enkelt det är? Min frid ger jag er. Ser du? Du vet, ibland så är det precis så. Herren aktualiserar ett bibelord. Men när det kommer i absolut rätt tid, så är det precis som ordspråksboken säger. Ord talade rätt tid, de är som guldäpplen i silverinfattning. Alltså, det bygger upp, det tröstar. Kom ihåg nu, nu ska jag be en bön för dig, för det står här. Den som talar, hur många talar tungomål? Alla talar, underbart. Då ska vi be att vi kan uttyda, för det var vad Paulus sa. Okej? Nu gjorde vi det utan att vi hade bett, vilket är ju roligt. Men låt oss be en bön så att vi vet att vi konkret har bett. Och sen, vet du vad du ska göra? Du ska gå hem och träna. Du ska gå hem och träna. Därför att Gud vill att du ska profetera mer än vad du vill. Varför? Jo, därför att det finns en syster, det finns en bror, det finns någon bredvid dig där du går fram i vardagen som behöver uppmuntran, tröst och uppbyggelse. Jag läser bara Efesierbrevet då, det som jag citerade förut. Då säger han så här i 4:29, Efesierbrevet 4:29. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Där kan vi alla vara, eller hur? Och tänk vilken härlig församling vi får när vi går omkring och är liksom så här generösa med bibelord, och vi är generösa med att bygga upp varandra, berömma varandra. Och finns det inget berömmande, leta efter något. De kanske har vackra tänder fast de är arga. Alltså, något finns det, eller hur? Något finns det. Så ta det. Amen. Ja, det här var bara, vi skummar lite av det här. Men jag ville ge en grund av, kom ihåg, ett, tydlighet. Var tydlig när du talar. Och vet om att Herren vill göra dig hel. Och det andra är, Gud vill använda dig. Gud vill använda dig. Och då är tungotalet en sån fantastisk hjälp för dig, så du ska tala mycket tungor. Och det tredje är, nu ber vi att du ska kunna uttyda. Och så sen när vi har bett, och vet att vi har bett, och så sen ska du hem och träna. Är det okej? Ja. Fader i himlen, vi tackar dig för den här kvällen. Herre, du har gläntat på dörren till det här, och vi är så intresserade. Och vi vill gensvara på ditt ord om att vi ska profetera mycket, mycket mera. För att då bygger vi upp en hel församling. Så Herre, nu ber vi enligt med ditt ord att vi ska kunna uttyda tungotal. Så det betyder att vi kan sitta hemma och tala tungotal, och när det ändrar sig så det blir lite nytt, då kan vi också börja uttyda. Vi kan lyssna inåt, och så kan vi höra vad du säger till oss. Så tack Herre nu för att det är gjort i Jesu namn. Amen. Så gå hem och så läser du 1 Korinthierbrevet 12, 13 och 14. Och så börjar du studera det, så är det mycket lättare för dig att komma in i det profetiska. Amen.